When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Oskar Jensen är född i Lund 1982 och är uppväxt på Gunnesbo. Han har med sina 14 säsonger och 358 matcher placerat sig som en målvaktsikon i Lugi och inräknat spel i HK Malmö och H43 har Oskar vaktat stolparna i högsta serien i 20 år. Och så 10 minuter i Allsvenskan med Ove Helsingborg. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om ryggmärgsavslut, spelet i spelet, guldet i USM 1997 och att man aldrig ska säga aldrig för en comeback.
Det här är Lunds stolthet.
Men först ska vi ta reda på vad är det som gör Gunnesbohallen så speciell?
Idag, alltså Gunnesbohallen blev ju lite som ett andra hem för oss. Det var många som höll på med både handboll då i Lundagård och fotboll i Lunds Boys. Men vad ska man säga? Jag vet inte riktigt. Det kan inte vara något i vattnet eller något sånt. Utan det är mer, jag tror mer det är någon snöbollseffekt av att det var liksom där man hängde i Gunnesbohallen. Och så många duktiga ledare, många, vad ska man säga, eldsjälar som hjälpte till. Så det byggdes upp någon form av kultur.
Men var det, alltså var hallen öppen även så där kvällar? Eller var det...
Det vågar jag inte säga att den var, men det var ju alltid folk som hängde i hallen. Alltså man hängde på varandras träningar, man hängde kvar efter sin egen träning. Jag kommer ihåg att vi tränade någon gång ganska sent på kvällarna. Då, ja, det var ju i princip så tränarna fick dra oss ur hallen. Liksom. De kunde sitta i bastun, ta med sig en lång burk öl, liksom, basta, duscha i lugn och ro. Vi höll fortfarande på i hallen och till slut så sa de, nej killar, nu måste vi faktiskt... gå. Så nej, jag vet inte, det var som jag sa ett andra hem, man hängde där.
Var detta då när, då hade du börjat spela handboll i Lundagård?
Ja, jag började spela, vad kan jag ha varit, 6-7 år liksom i någon form av bolllekskola, fortsatte i Lundagård hela vägen till jag var 14 tror jag, 15, 16.
Men hur kommer det sig att du började? Dels så var det såklart att, ja, det var vattnet då.
Min mamma har spelat handboll i Lugi faktiskt. Hon har spelat i Lugis damlag. Hon blev väl årets spelare 74 eller 76 eller något sånt. Så det finns ju ett idrottsintresse både från mamma och pappa liksom. Jag vet inte om det var just därför, utan det var väl mest att kompisarna spelar. Ja, då ska man ju spela liksom. Det är... Så är det bara. Jag är född 82. Det var ett lag, en årgång som är född 80, som är 2 år äldre än mig, som var ett jätteduktigt lag liksom. Och det var ju det att det fanns förebilder på plats liksom. Man kollade, man såg upp till, och man hängde på helgerna, kollade matcher. Det spelade nästan ingen roll vem det var som spelade liksom. Det var, man gick in i pauserna, sköt straffar liksom. Ja, det var liksom, det var där man hängde, i Gunnesbohallen.
Hur stor upplevde du att världen var, om nu Gunnesbohallen var liksom ditt epicentrum?
Jag ska inte säga att jag var isolerad ute på Gunnesbo, för det var jag verkligen inte. Jag hängde med mamma och kollade på Lugis A-lag när jag var väldigt liten, så jag fick en smak på den världen ganska tidigt faktiskt. Hon hade biljetter genom jobbet, så det var ju då i gamla idrottshallen. Så redan som liten Pavel så var jag och kollade på Lugis A-lag, så det fanns alltid där att hägra någonstans liksom. Så ja, jag vet inte, jag bestämde mig väl ändå ganska tidigt för att jag ville verkligen komma vidare, eller vad man ska säga.
Lundagård, då pojkar 82. Vad är det för lag liksom? Är det ett gäng kompisar, och hur länge håller ni ihop?
Alltså vi blev ju väldigt tajta. Alla gick på samma skola. Vi tränade 2-3 gånger i veckan handboll. Vi tränade också fotboll de dagarna vi inte tränade handboll. Så det var ju en väldigt bra gemenskap. Sen också ska jag ge en eloge till våra tränare som vi hade. Vi hade 2 stycken föräldrar då till en början, som det var mer än bara handbollen. Det var liksom, det kunde vara lite folkbildning med lite quiz och sådana saker också. Så det blev ett litet mervärde och var en del av det laget. Och sen när vi blev lite äldre så fick vi en tränare till som heter Bengt Wollmark, som är en gammal spelare som då implementerade ett mer taktiskt tänk liksom. Och det var också då vi blev riktigt bra liksom. Så vi hade det bästa av båda världarna. Både föräldrar som hjälpte till och såg till att vi hade det bra, och en tränare som verkligen fick in ett riktigt vinnarmentalitet tänk. Så nej, vi blev ett gott gäng med tiden. Kulmen på vårt gäng då var ju när vi tog pojk-SM-guld faktiskt 1997 som 15-åringar, vilket var ganska otroligt, för att Lundagård, liten plantskola klubb, och vi spelade då steg 5 upp i Göteborg med, vad ska man säga, stora lag som Sävehof och andra välkända klubbar liksom. Men då gick vi och vann SM som 15-åringar där. Sen blev det ju så att man kom upp i gymnasieålder. De stora klubbarna Lugi och HF3 började rycka lite i oss spelare, för vi var väldigt många som var väldigt duktiga. Så jag kommer ihåg, jag blev liksom närmad av Leif Andersson som var aktiv i Lugi då, och som lyckades då värva över mig och 2 andra killar i vårt lag till Lugi då, till Lugis juniorlag. Så jag fick ett par skor och en träningsoverall typ, och det var det största liksom man kunde tänka sig. Så det var jag och Sebastian Geisler då, en kille som heter Marcus Gensman som var jättetalangfull, lovande, kom upp i Lugis A-lag först av alla oss faktiskt, men skadade sin axel rätt så olyckligt och blev idrottsinvalid kan man säga i väldigt ung ålder, så det var såligt. Sen var det en kille till som heter Jim Jensen också faktiskt, med inget släktskap, men som också gick till Lugi. Så nej, alla vi 4 var tillhörde Lugis juniorlag då.
Jim Jensen är annars ett riktigt bra idrottsnamn.
Ja, det är ett bra namn, ja. Okay. Jag gick samhällsvetenskaplig linje med specialidrott, kallades det då. Jag gick inte något sånt här handbollsgymnasium, utan jag hade specialidrott, vilket innebar då några timmars handbollsträning på skoltid i veckan, ja.
Och då var man där tillsammans med, eller var ju...
Ja, då möttes man ju liksom över laggränserna och tränade tillsammans. Vi tränade, Johanna Wiberg var också med någon gång och tränade med oss. Nu är vi ganska spridda över landet då. Det är en del som bor i Stockholm och andra i Helsingborg och så. Men vi ser ändå alltid till att träffas just i juletider. Försöker vi få till en årlig julmiddag. Det är alltid skitkul. Alltså det är ju som att tiden har stått stilla. Liksom. Man tar vid där man lämnade förra gången. Och det är samma jargong och samma snack. Det är viktigt. Alltså. Och ganska unikt vad jag har förstått också. Att man är ett gäng. Vi är ändå 10 pers eller någonting som ses. Det blev lite svårt i år. Men i år körde vi den digitalt faktiskt. Och det funkade också.
Men pratar ni bara om den där vinsten uppe i Göteborg eller pratar ni om någonting annat?
Vi pratar nog mest om annat skulle jag säga. Den förenar oss helt klart, men snacket tenderar att gå åt andra riktningar än just SM-guldet 97. Det blev en liten omställning. Nu hade vi haft, som jag sa innan, ganska... Alltså vi var ganska proffsiga i Lundagård också, i vårt lag liksom. Vi, som jag sa, tackar mycket den tränaren Bengt Wollmark för att få in det här tänket liksom, verkligen. Men det är ändå en omställning att komma till en större förening. Det var ju det med det materiella, bara det tyckte man ju var skithäftigt. Liksom man fick kvittera ut en ny träningsområde. Alla hade likadana träningsställ och gå och hämta skor på Team Sport och sådana saker. Det tyckte man ju var häftigt liksom. Sen, ja, det blir en ny hall och nya lagkamrater liksom. Spelare som redan spelade i Lugi då som hade gått hela vägen. Så vi hade seriösa tränare där också. Roland Nilsson, Christian Lindvall. Det blev väl ett snäpp till ska jag säga. Kan väl vara att man kanske tränade en, två gånger till i veckan. Vi hade ett ganska bra lag, men vi var inte topp lag. Alltså vi med Lundagård så hade vi vant oss, vi vann i princip allt, men tiden kom väl i kapp lite. De andra föreningarna, ja, de blir bättre liksom. Och juniortiden, jag vet inte, vi tog väl inga riktiga skalper så, men för mig kändes det som ett steg på trappan till A-laget i Lugi som var målet. Så
när du började spela, var det målvakt? Var det alltid målvakt?
Alltså jag får ju den frågan ibland. Det är så svårt att komma ihåg. Jag skulle tro att det handlar om att så, någon måste ställa sig i målet. Kan inte du göra det? Så gjorde jag det. Fick smak för det. Blev biten liksom. Märkte att jag hade en fallenhet för det. Och sen har det bara fortsatt. Det är nästan en sport i sporten kan man säga. Alltså man är ganska utsatt. Det är en tunn linje mellan himmel och helvete kan man säga, men jag vet inte, det är någon form av självspjäkande att man jag vet inte, jag trivs i den rollen. Det är en jätteviktig roll i ett handbollslag liksom. Alltså en målvakt kan verkligen göra skillnad och jag tror att jag alltid har trivts i den rollen.
För man tänker ibland att som handbollsmålvakt finns det nästan ingen förväntan att man ska kunna ta de där bollarna. Alltså det är liksom en...
Ja, för så, ja, tänker man så verkligen?
Nej, det vet jag inte.
Det är nog utifrån i så fall.
Ja, jag tänker utifrån alltså. Ja. Som publik så kanske man tänker att det kommer så hårda skott.
Så känns det inte när man står på planen. Då känner man sig jäkligt utsatt i vissa lägen. Alltså. Då känns man att man har hela stans förväntningar på sina axlar. Liksom. Ibland vill man bara sjunka igenom marken. Men de högsta förväntningarna ställer man upp sig själv ändå. Alltså. Jag tror inte det finns någon universell formula för vad som utgör en bra målvakt. Jag har spelat så länge så jag har sett så många olika typer. Och alla typer funkar ju så länge man tar bollarna. Så det finns väl inget recept så. Utan det jag skulle säga är gemensamt för de allra bästa, det är väl någon form av spelförståelse. Alltså det handlar ju egentligen om att kunna läsa spelet, snabbt tolka de olika situationerna som uppstår. Och det är nästan lite sannolikhetslära kan jag känna i vissa, ja, om man kommer i det läget då kan han inte skjuta där. En förståelse för spelet skulle nog ändå säga är gemensamt för de duktiga målvakterna. Och det vill jag ändå påstå att jag har, liksom, om jag får klappa mig själv på axeln lite. Att det är väl min styrka att kunna läsa olika situationer. Och
tror du att du la den grunden där i Gunnesbohallen?
Det är också alltid svårt att veta. Liksom, vissa saker kan väl vara, det här med bollkänsla är svårt. Alltså, är det medfött eller är det någonting man lär sig? Det är klart att det är aldrig dåligt att träna. Och det kändes som att vi var i Gunnesbohallen, ja, i princip alltid, liksom på all vår lediga tid. Och var vi inte det så sköt vi liksom straffar på något elskåp ute på gatan. Så det är klart att det har bidragit, liksom, både vad gäller träning och kärlek till, alltså, sporten. Det gör sällan ont att få en boll på sig. Och det är ju också så att det är ingen som börjar skjuta 120. När man är liten så skjuter de lite hårdare, så lite hårdare. Men så anpassar man sig själv också. Men det där med att, jag vet inte, att säga att det är vansinne, jag vet inte. Det gör ju sällan ont. Det gör det inte. Däremot att gå ut och ställa sig som en utespelare. Jag har fått prova någon gång på träning när man är ont om folk i laget. Och gå in och ställa sig på linjen, liksom. Helvete vad det gör runt. Alltså det är ju något helt annat, liksom. Så de brukar säga att målvakten måste vara dumma i huvudet. Men det är väl någon sån klassisk sägning. Jag vet inte om det är Mats Olsson som säger det. Målvakterna stoppar en boll som väger några 100 gram. Utespelarna stoppar motståndare som väger några 100 kilo. Alltså vem är det som är dum i huvudet egentligen?
Ja, men jag tror att det finns en sån här uppfattning om att man måste ha någon form av vansinne för att kunna stå där och liksom... men lite som du säger, ja, det var väldigt roligt att säga att det är som ett spel i spelet.
Alltså det har så många dimensioner med handbollen. Målvaktsspelet just är ett... Det är så mycket psykologi. Alltså det handlar dels om att göra en läxa i förtid, kolla på lite klipp... lära sig sina motståndare, veta hur de fungerar. Sen, alla har ju ett ryggmärgsavslut, som man brukar kalla det. Alla spelare har ett favoritavslut. Sen finns det ju inga som helst garantier för att det första skottet kommer där man tror att det ska komma. Men man kan vara helt säker på att det sista skottet, när det är stressat, matchen står och väger, ja, då tar spelaren till sitt ryggmärgsavslut. Och det är den kampen man älskar, och det är de kamperna man vill vinna, liksom. Så det är psykologi, det är ibland liksom dubbelpsykologi. Han vet att jag vet att han vet. Så ja, jag tycker att det är ett häftigt spel. Det handlar om att vara kylig, liksom. Det handlar om att läsa situationerna och läsa sitt försvar, liksom, ta hjälp av sitt försvar. Och som jag sa innan, är de stressade, står matchen och väger, då tenderar de till att skjuta sitt favoritavslut. Och vet man då det, då har man en fördel. Alltså jag skulle säga att man är helt beroende av sitt försvar, egentligen. De gångerna jag känner att det har gått som absolut bäst, det är de gångerna jag har fungerat bra med försvaret framför mig. Det är ett samarbete, och jag har alltid varit väldigt noga med att tacka mitt försvar. För det kan ju kännas väldigt ensamt och man kan känna sig helt utlämnad. Men man kan också känna sig som man är en del av alltså... Att man om man fungerar bra med försvaret och känner att man litar på varandra, så det är också en jätteskön känsla. Så man är väldigt utlämnad ibland, men ibland känner man sig som man är liksom en del av en stor grupp. Liksom. Så, men ja, det är viktigt med ett bra försvar framför sig. Jag tror att det är A och O. Alltså.
Du har ju spelat med fantastiska försvarsspelare.
Ja, det har jag.
Vad är nyckeln där?
Man gör ju ofta en uppdelning på förhand att försvararen hjälper till att täcka av delar av målet. Det gör han liksom genom att placera sig rätt och skära av vinklarna, kan man säga, så att man tvingar skytten till att skjuta på ett ställe. Och spelare som Jakob Wickman Modig till exempel, Henrik Dreyer som jag spelade med tidigare, nu senast i HK Malmö också, jättebra samarbete mellan försvar och målvakter. Så det handlar om att du tar ditt hörn så tar jag mitt hörn, och så har vi den uppdelningen och så litar vi på att vi fixar det. Så, sen finns det ju vissa spelare som Jakob som man känner att man kan alltid lita på. Liksom. Han tar sitt hörn och då får jag ta mitt hörn. Tar jag inte mitt hörn så kommer jag få höra det. Liksom. Men det är ett samarbete och det måste funka.
Jag har också funderat på, för du står ju också närmast ena domaren.
Ja.
Och ibland så ser man att det är ett jäkla tjattrande mellan just målvakt och domare.
Aldrig med mig faktiskt.
Nej, men, och kanske inte så här, inte på ett negativt sätt. Nej. Men att man har ändå en kille som står, eller tjej, som står precis bredvid. Liksom. Vad snackar man om?
Alltså jag vet inte, för jag har aldrig snackat med en domare under hela min karriär. Det är kanske därför jag aldrig har fått guldpipan heller. Men jag vet inte vad man pratar om. Jag har aldrig känt det behovet. Och jag har i princip aldrig klagat på domslut heller. För att jag vet att det hjälper inte ändå. Liksom. Så, för mig är domaren bara en figur som finns i periferin. Liksom. Han försöker ha koll på matchen och jag fokuserar på mitt eget. Så jag har aldrig tjabbat med en domare. Så jag undrar själv vad de står och pratar om.
Men den kanske bara har något snack om vädret och...
Ja, kanske. Men varför ska man göra det liksom, när man har en match att fokusera på? För oss som juniorer hade vi nog inga riktiga superframgångar. Min personliga framgång var ju att jag under mitt andra juniorår då fick börja träna lite lätt med A-laget. Och om Lundagård till Lugis juniorlag var ett stort steg, så var ju steget från juniorlaget upp till A-laget ännu större. Alltså. Men det var ju såklart också skithäftigt att komma upp.
Vad är, för du gör debut i A-laget eller i, då, i elitserien som 17-åring?
Ja.
Då är du inte så gammal.
Nej. Jag var ju 17 år, men det var nog året jag skulle fylla 18. Jag fyllde väldigt sent på året, men jag var 17 år när jag gjorde debut. Och det är ju, ja, det är ungt. Alltså, man är knappt torr bakom öronen liksom. Och just som målvakt också, då kan man inte riktigt gömma sig på något, utan det är ganska utsatt. Men jag gjorde debut som 17-åring. Det var...
Kommer du ihåg det?
Vi mötte Alingsås i idrottshallen då, hemmaplan. Jag tror att vi hade säkrat matchen när jag kom in sista 10 minuterna eller något sånt. Och räddade faktiskt 2 av 6 bollar, så jag landade väl på 33%. Det var jag inte riktigt nöjd med, men det var ju skithäftigt att göra debut.
Du omnämndes i tidningen om det, efter detta?
Ja, jag vet inte om det var efter denna matchen som jag omnämndes, utan det var nog efter kanske matchen efter, eller någon match efter, där jag spelade lite mer. Och jag gjorde det ganska bra, vad jag minns. Jag kommer inte ihåg matchen, det gör jag inte, men jag kommer ihåg krönikan som skrevs efteråt, där Jan Mårtensson då, saligen avliden krönikör som alltid stod bakom en pelare i idrottshallen och skrev, ja, putsfräcka krönikor efter matcherna, där han skrev att den unge Jensen med sin trivselvikt kom in och gjorde en passabel imitation av en vägg. Och det fick jag ju höra såklart. Så jag var ju glad över att vara omnämnt, men inte så glad över det här med trivselvikten. Men det stämde ju. Det var inte... det var väl lite trivselvikt.
Men du agerade ju väg där. Så att,
ja, det gick bra. Alltså, Jag spelade ganska mycket tidigt liksom. Och jag delade målvaktssysslan med Fredrik Andersson, heter han då. Ska också ge en eloge till Fredde då, som var min då kollega när jag kom upp i A-laget. För han tog verkligen mig under sina vingar. Alltså, det har ändå följt mig i resten av min karriär. Just det att man inte ska se målvaktssysslan som en bitter konkurrenssituation. Utan mer som ett kollegialt samarbete kan man säga. Och det fick jag redan tidigt från Freddan, som inte alls på något sätt var bitter över att här kommer en ung målvakt som är hungrig och vill spela liksom, utan mer hjälpte mig. Så jag är tacksam mot honom för det, och också någonting jag själv försökt bära med mig i min karriär.
Fredrik Andersson, som ju då kommer från de egna leden i Lugi, vad är det, pojkar 79,
va?
79 kanske, ja. Och som då var på plats när du kommer dit.
Ja, och verkligen, jag tog hand om mig liksom och stöttade mig, hjälpte mig. Jag kände aldrig någon sån här missunnsamhet eller någonting från hans sida. Även om jag då fick en del speltid ganska tidigt då.
Vad är det här samarbetet?
Man är ofta två, ja. För mig handlar det alltid... Det har alltid handlat om att... inte just vara missunnsam. Alltså jag tror att man får den speltid som man förtjänar. Ska man spela ska det inte vara på den andras bekostnad på något sätt. Utan det handlar mer om att det är ofta långa säsonger. Det är mycket matcher och man ska göra det ihop snarare än att tävla mot varandra. Så det kan handla om små saker som bara uppmuntrande ord och jubla när kollegan gör en räddning. Men sen kan det också vara små tips och saker man kan tänka på och sådana saker. Men som sagt, jag tror mer på det här samarbetet snarare än konkurrenssituation.
Man ser ju gärna målvakter kliva ut om man har gjort en räddning eller liksom så här, så kliver man ut i sin kollega och tar det till vatten. Så är det som en sekond i boxning.
Ja, det blir nästan det.
Lite handduk, lite dricka. Ja, så, ja. Vad är det man pratar om?
Ja, det är små saker. Det kan ju vara bara beröm, det kan vara lite uppmuntrande ord. Kom igen nu, alltså, du tar nästa typ. Och så slappna av, det är ingen fara. Så... sen kan det också vara rena taktiska grejer. Tänk på det här när han kommer i det läget. Och kanske kan det vara så att han skjuter nästa skott där. Och sådana små saker. Bara lite små uppmuntrande ord. Det finns ju inte utrymme för några större taktiska utlägg. Liksom, utan det handlar väl mer om att man får lite bekräftelse. Och...
men det här med att man byter då typ i straff och sådär?
Det kan ju också vara olika där i... Ibland känner man att man kanske byter ut sig själv även om man helst inte vill göra det. Det vill man inte göra, men man ska ju alltid ha lagets bästa i åtanke. Och känner man att man inte riktigt är på plats, man kan känna att man har inte riktigt dagen, då kan man ju byta ut sig själv. Men det gör man i regel inte, utan man spelar till tränaren och byter ut den. Så jag tycker att det är tränarna som ska sköta de där byterna, för det är sällan en målvakt byter ut sig själv.
Men hur är det att komma in, alltså om då så att säga din målvaktskollega står och så säger man okej, nu går du in och tar det här straffen istället. Man är inte helt dunderuppvärmd, tänker jag.
Nej, liksom... det är man ju inte. Nej, det är klart det kan vara svårt. Alltså det är också med åldern har man märkt att det är svårare att sitta långa stunder på bänken, men då är det lite eget ansvar att hålla igång lite, man kör en extra uppvärmning i paus, man kanske vevar igång under timeouter och sådana saker, så det är lite eget ansvar tycker jag att hålla igång, men det är klart att det kan vara svårt att komma in i slutet av matchen när man har suttit länge, men det kan också vara en sån situation där man har allt att vinna liksom, så det kan vara skönt ibland också. Så
hur mycket, för straffar är ju extremt mycket psykologi, tänker jag.
Straffar är grymt mycket psykologi. Det är också grymt mycket hemläxa, skulle jag säga. För just där så... De allra svåraste är ju de som har en stor repertoar liksom, där man inte riktigt vet vad som ska komma. Men sen så finns det spelare som har ett, två favoritavslut liksom. Så det är mycket psykologi, men det är också mycket förkunskaper.
Jag såg nu, Claes Hellgren sitter ju liksom och berättar, men hon kommer skjuta här. Ja. Hon skjuter alltid upp i vänstra hörnet. Sen hinner då kanske inte målvakten dit.
Nej, det gör man inte. Det är många gånger man vet var den ska komma, men inte tar den ändå. Liksom, så.
Hur förbannad blir man då?
Ja, men då blir man ju förbannad. Men då får man ju bara se det som att utförandet var liksom för bra, helt enkelt. När jag kom upp i A-laget så var det Fredrik Andersson som var min kollega då. Spelare och så i övrigt. Det är så himla svårt att komma ihåg. För det var ju så många år så... Det blandar ihop sig liksom. Men vi hade ju ett bra lag som var en mix av äldre, lite etablerade spelare och också vi yngre som kom upp. Och det var inte lätt alltså, att komma upp i A-laget. Även om jag hade det ganska bra så hade jag kompisar, Marcus Gensman som jag nämnde innan och Sebastian Geisler som hade det tuffare alltså. Det känns som att det var ett lite annat klimat än vad det kanske är idag. Det var inte lätt att som ung komma upp med och försöka ta för sig. De agerar ju ute på plan också. Då är det ju lättare att få lite tjuvnyp och lite smällar och bli lite tilltryckt och grejer. Jag hade faktiskt Sebastian, han var förtvivlad efter en träning för han hade en spelare som han konkurrerade mot som tryckte till honom något så in i. Alltså, så, ja, det var faktiskt så att han grät när vi cyklade hem från en träning där. Jag minns det starkt. Liksom. Så, lite annat klimat var det, lite tuffare. Och jag har nog haft tur liksom.
Men där hittade du också, ja men Fredrik blir din, om man får säga, mentor.
Men när vi hade ganska många år tillsammans så jag lärde känna varandra och kompletterade varandra ganska bra också. Lite olika stilar, han är ganska explosiv, så vältränad, snabb och jag lite mer lugn med trivselvikt.
Men du, för de här 10 åren, för att, och då ska man ju säga att du, när Thomas Axnér skulle ta ut sitt All-Star-lag, så hamnade ju du mellan stolparna. Ja. Men du hade inte Axnér jättelänge som tränare.
Nej, jag hade inte Axnér jättelänge. Det stämmer, jag hade honom bara i, när jag kom tillbaka till Lug i mina andra vändor. Då hade jag Axnér.
Men spelade ni tillsammans på planen?
Nej, men däremot har vi spelat mot varandra när han spelade i H43.
Just det.
Alltid första skottet, ven runt huvudet. Varje gång alltså. Det kunde man vara helt säker på. Att den ven alltid runt huvudet. Men nej, jag mött honom många gånger. Nej, men
var det en markör?
Det var markör. Alltså, det fanns ju en... sjukt häftig rivalitet mellan Lugi och H43. När jag var ny i A-laget, då var ju derbyna verkligen hela stans angelägenhet. Alltså. Och de första åren spelades ju då i gamla idrottshallen där i Högervallsbadet. Och det var ju lapp på luckan, alltså deluxe. Alltså. Jävligt häftig stämning, intimt och... matcher som slutade liksom 16-18. Alltså det var ju halvtidsresultat idag liksom. Men det var tajt, det fanns en rivalitet. Sjukt roliga matcher alltså. Det fanns en ganska tydlig uppdelning mellan H43 och Lugi. Lugi var väl lite mer de här akademiska skolpojkarna kan man säga. Medan H43 kanske var arbetarknägarnas lag. Liksom. Och det delade ju också publiken i två läger. Det var ju det som gjorde att det blev så himla häftigt. Liksom. Jag kommer ihåg det fanns liksom folk som sa att de kan fan inte visa sig på jobbet dagen efter om vi inte vinner. Och så det... Man kände verkligen att det betydde någonting. Så det var ju roliga matcher att spela. Ja, ja, men det är häftigt liksom. Man kan ändå sakna den tiden där det var riktiga Lunda derbyn. Tillbaka till din fråga med Axnér, jag blev väldigt glad när jag blev uttagen i det laget. Då vet jag att Axnér har tränat målvakter som är bättre än vad jag är. Men jag tror att jag blir uttagen på andra kvaliteter. Som lagspelare liksom. Förebild mot yngre som kommer upp när jag själv blivit äldre. Och sådana här lite mjuka värden som betyder minst lika mycket för mig som faktiska, alltså prestationer. Så nej, jag blev väldigt hedrad när jag blev uttagen i hans lag. Jag skrev det till honom också i ett sms. Och han sa att det var ett självklart val. Så ja, det var kul. Jag kom med i Gilandslaget då, ganska tidigt då, efter vi hade vunnit SM-guld. Och det var ju allt det här med vad heter det, riksläger och allt det uttagningar som sker. Och vi var ett gäng då från Lundagård som blev kallade till de här uttagningarna. Och fyra stycken tror jag som gick ganska långt. Vi var fyra stycken från mitt lag i Lundagård som nådde landslaget. Vilket är helt sjukt egentligen om man tänker efter. Det var ju då jag och Sebastian Geisler, Marcus Gensman och Olof Ask som då när vi bröts upp gick till H43 när vi gick till Lugen. Men fyra stycken spelare. Jag kom ju in i Gilandslaget, åkte lite in och ut ur Gilandslaget. Det var många duktiga målvakter i min årskull. Anders Persson som spelar i Ystad, Rickard Kapellin som haft en fin karriär också. Men var med en del i Gilandslaget, men det kulminerade verkligen när jag blev uttagen i U21-landslaget och då fick åka med till Brasilien som tredje målvakt kan man faktiskt säga, för tränarna valde att ta ut tre målvakter och åka med på bekostnad av en utespelare då, och det blev jag ju såklart skitglad över, men jag var ganska införstådd med att jag var där som tredje målvakt. Så det blev två veckors semester i Brasilien. Lite träning på förmiddagarna, men en skithäftig upplevelse, helt klart. Och sen hade ju vi ett så grymt lag så vi tog guld också.
Men du spelade...
Jag spelade en match. En betydelselös gruppspelsmatch. Sista matchen i gruppspelet. Det var ju klart roligt liksom. Jag kände mig inte super alltså bidragande i just den sportsliga delen, men... Det var ju helt klart en upplevelse att vara med.
Vilken grupp vem mötte ni?
Kroatien.
Och hur gick det?
Ja, vi vann matchen. Jag gjorde ingen superinsats. Ingenting jag minns så, men det var ju klart häftigt att spela liksom.
Men ni vinner ett guld. Men du får bidra på andra sätt, tänker jag.
Ja. Ja, så är det ju. Man är ju ett lag liksom. Man bidrar på alla. Alla har en roll i ett lag. Jag satt inte och tjurade över att jag inte spelade. Utan jag var bara alltså, väldigt glad över att vara med. Njöt av varenda tillfälle liksom. Lite fjäder i hatten är det ju ändå att ha varit med och vunnit ett VM-guld. Liksom. Det var ganska stort. Jag kommer ihåg att den matchen sändes på TV4 Sport. På någon skakig lina där från Brasilien. Så det var ju ändå en angelägenhet i handbollssverige. Även om det kanske är en ganska liten krets så. Men man var ju såklart väldigt stolt. Alltså jag var ju stolt över att ha varit med. Jag tyckte det var en skithäftig upplevelse. Och jag tror att de andra grabbarna i laget också liksom gratulerade. Och tyckte att det var rätt fett att man hade vunnit VM-guld.
Vem är det som spelar i det landslaget? Alltså, U21-landslaget.
Vi hade ju, det är årgång 82-83, alltså jättebra årgång. Kim Andersson, Jonas Larholm, Joakim Ernstsson som vi känner från Lugi, Fredrik Petersen, Fredrik Lindahl. var jag, Anders Persson och Rickard Kapellin då, som delar målvaktssysslan. Lukas Karlsson, mitt nya, Rasmus Vremer spelar fortfarande i Skövde, så ja, vi hade ett riktigt bra lag.
Ett ganska namnkunnigt lag.
Ja, verkligen. Och många som spelar länge också, som håller på länge och fortfarande håller på.
Flera av dem har ju, Kapellin slutade ju förra säsongen.
Ja.
Kim Andersson spelar ju fortfarande, ja. Larkom spelar fortfarande.
Ja, Vremer.
Vremer också. Ja, Lukas Karlsson spelar inte längre, men...
Nej. Ja, men det är ganska häftigt, men vi hade en riktigt bra årgång helt enkelt. Och Per Johansson och Ingmar Linnell som tränare också. Per Johansson betyder väldigt mycket för det laget också. Han har följt oss hela vägen från J-landslagstiden.
Vad är det med Per Johansson som gör honom till en bra tränare?
Ja, han är handbollsnörd. Han är ju... alltid påläst. Han är också bra på att skapa den här vi mot dem-känslan, upplevde jag det som. Så att han är bra på att tagga igång och få igång ett lag liksom. Sen hur hans taktiska skills är, jag vågar inte riktigt uttala mig om det, men han är en bra person både liksom på plan och även utanför, alltså behaglig att ha att göra med. Man respekterar honom, men samtidigt så kändes det som att han var verkligen en i gänget. Det är alltid svårt det där med målvaktsträning, för det jag kan känna är att ibland svär sig tränarna fri från det och säger att jag löser inte riktigt den biten, ni får fixa det själv. Lite så. Ibland konsulterar man hjälp utifrån. Då blir det ofta att det inte blir så bra uppföljning på det. Det kan vara någon som kommer dit någon gång lite då och då. Det är svårt med målvaktsträning, för det handlar om resurser, tror jag, i klubbarna. Det är klart att varje klubb skulle önska att de hade en dedikerad målvaktstränare som alltid fanns där. Så är inte riktigt verkligheten, även om jag kan tycka att det kanske borde läggas lite resurser på det. Så jag kan inte minnas om det är någon tränare som lagt extra. Det är svårt, jag har väl aldrig riktigt haft någon riktigt kontinuerlig bra målvaktsträning själv. Alltså.
Men det är för det är ganska få målvakter som sen blir tränare.
Ja. Så är det kanske, men det hänger väl lite ihop med det jag sa tidigare, att en målvakt, han spelar lite sport, en sport i sporten liksom. Det är lite en egen sport, kan jag känna ibland. Jag vet ju själv, när vi sitter på taktiska genomgångar och de pratar om spelval och sånt, det går ju in i ett öra och ut genom det andra. Alltså jag kan knappt redogöra för ett enda spel liksom, för jag har så mycket annat att tänka på och fokusera på, och då det känns som att det finns bara plats för en viss del information och vissa saker måste man sålla bort. Så när det kommer till taktiska drag och spelval och sånt, så är jag helt lost. Men det är något val jag har gjort liksom, att inte förkovra mig så i sådana saker, för att det finns så mycket annat som jag måste ta hänsyn till liksom, om annan information som måste in i min hjärna.
Vi skulle kunna göra en special där du står och kommenterar bara målvaktsspel istället.
Ja, det skulle man kunna göra. Frågan är hur roligt det hade varit att lyssna på.
Ja, men det är som Claes Hellgren.
Ja, typ det är som Claes Hellgren. Ja.
Han har ju verkligen fått upp fokus på målvaktstalang.
Ja, ja.
Har du haft honom som tränare?
Nej, faktiskt aldrig haft någonting med Claes Hellgren att göra. Vilket är lite synd. Jag gillar Claes Hellgren jättemycket. Jag tycker om att lyssna på honom och jag tycker ofta han har rätt i sina resonemang liksom. Men aldrig haft med honom att göra på något sätt.
Och inte Mats Olsson heller?
Mats Olsson träffade vi någon gång som när jag var ganska ny i Lugis A-lag. Men samma där, han kom ner och gjorde ett gästspel, vilket såklart är motiverande. Det är en gammal idol till mig, Mats Olsson. Men inte någon uppföljning eller någon kontinuerlig träning. Så.
Han är målvaktstränare för herrlandslaget. Och sen så är han för Norges damer, tror jag.
Ja, det stämmer nog, ja.
Så han bidrar ju fortfarande stort till detta.
Han sitter ju på en enorm kunskap liksom, har haft en superkarriär själv, så det är klart att det är bra om han kan då skicka vidare de kunskaperna han har.
Hur är det med dina egna kunskaper, för du har ju en jättelång karriär. Ja. Och som du säger, du har ju spelet i dig. Ja. Har du funderat på liksom att träna andra?
Ja, så här, jag får ganska mycket propåer och frågor. Men kan inte du komma ner och köra lite målvaktsträning här? Kan du inte komma ner och köra lite målvaktsträning? Men då, jag tycker det är svårt. För dels så är det svårt att sålla liksom vem man ska tacka ja till och vem man kanske inte. Och jag har inte tid att göra till alla möjliga, i alla möjliga föreningar heller liksom. Så jag har konsekvent sagt nej till sådana förfrågningar. Jag känner lite att jag skulle vilja ha någon form av beröringspunkt till laget jag hjälper. Kanske om det är någon jag känner, om det är någon polare som tränar det, eller om det är någon av mina framtida barn eller några sådana saker. Så, och det är just det där att jag vill inte heller committa mig om jag känner att jag inte kan göra det fullt ut. För då blir det bara upphackat liksom. Det blir ingen uppföljning. Och det är min egen erfarenhet att det kommer ner någon och ska ge lite sköna tips. Och sen så ser man inte röken av den. Så skulle jag göra det, så skulle jag verkligen liksom committa mig fullt ut till det. Och då vill jag gärna att det ska vara ett lag som jag brinner för och känner att jag har någon beröringspunkt i. Jag blev helt enkelt kontaktad och värvad av HK Malmö. De hade ju det här projektet på gång då. Vision 2013 kallade de det då. Men när Malmö startade upp 2007 kanske, något sånt. Så det är som du säger en ung förening. Men verkligen ville saker och satsade och ville bygga någonting. Och jag blev då kontaktad av HK Malmö och kände att det kanske kan vara nyttigt för mig med ett miljöombyte. Jag hade ju varit i 10 år i samma klubb och kände att om jag kanske ska ta några extra sportsliga steg liksom, så kanske jag bör byta miljö. Så nej, de lockade med den här satsningen och jag hoppade på.
Det var inte träningsoverall och skor?
Nej, i det fallet var det inte det. Kanske lite större lönekuvert i och för sig, men det var just det här miljöombytet. Jag kände att det kan vara nyttigt. Det är en ung förening där det är många eldsjälar och att de verkligen vill liksom. Och känslan var ju också att vi tog steg hela tiden. Och HK Malmö som det ser ut idag är ju helt klart en SM-finalkandidat liksom. Så de har tagit små steg hela vägen. Det har varit riktigt kul att vara med på den resan. Och jag ångrar inte alls flytten till Malmö. Jag hade 3 riktigt bra år där. Gjorde comeback i Malmö nu förra säsongen. Efter lite paus då. Men hade ett skitbra år då också. Så Malmö är en förening som hela tiden växer. Det är många som brinner för det i föreningen. Och ja, jag tycker det är ett häftigt lag. Det var Kos, Veroju Kosovac, som lockade tillbaka mig till HF3. Och där och då såg jag ju just det här som jag har sökt, att han verkligen skulle kunna hjälpa mig. Han är som gammal stormålvakt. Men en vecka efter jag hade skrivit på så fick jag höra att han var i Qatar, eller? Ja.
Men vad sa du? En vecka in?
Ja, det var något sånt. Alltså det handlade om, jag skrev på kontraktet. Kos hade personligen då nästan värvat mig och ringt mig och liksom övertalat mig. Han ser kvaliteter i mig och han kanske kan hjälpa och ta nästa steg. Och sen så veckan efter, ah, ni Kos. Eller han är i Qatar. Ja, okej. Okay. Ja. Tyvärr kast. Så det blir lite pannkaka av den flytten. Även om det blev rätt bra en dag. Jag hade bra tid i HF3 också. Jag hade ett härligt lag framförallt med bra stämning. Men sen så kom ju den här konkursen och la sordin på allting. Liksom. Så det är väl en liten parentes i karriären kan man säga. Stod man ju utan kontrakt och ganska utlämnad liksom. Men då var det faktiskt så att Lugi hörde av sig till mig och sa att kommer träna med oss liksom. De hade ju egentligen redan två stycken målvakter, så de tog in mig som en, jag vet inte om det var handlar om lång och trogen tjänst liksom, att de var lite barmhärtiga, men jag är grymt tacksam över att jag fick ta en plats i Lugi då. Så nej, det är jag evigt tacksam för man står ganska utblottad liksom, kontraktslös efter en halv säsong och visste inte riktigt vad man skulle bli av, och det var ju vissa spelare vars karriär slutade där och då, så ja, det var ingen rolig tid, men evigt tacksam mot Lugi för att jag tog in mig då.
Funderade du själv på att sluta där?
Nej, jag kände mig inte riktigt klar där. Jag ville inte att det skulle sluta så. Liksom. Man vill ju alltid sluta på när man själv bestämmer. Liksom. Så jag kommer ihåg att det var en ganska jobbig tid. Jag var till och med ner på Arbetsförmedlingen och stämplade in som arbetslös. Liksom. Det var en tråkig tid, men det gick inte många veckor innan Lugi hörde av sig, så ja, det var ju såklart skönt att man fick en ny plats och en ny samhörighet liksom. Det fanns väl egentligen inte riktigt plats för mig när jag anlände, men säsongen efter så fick jag en ordinarie. Ja.
För du är ju liksom lite grann någon form av du har ju liksom varit hela sydvästra Skåne, inte riktigt, men HK Malmö, HF3, Lugi och så OV Helsingborg.
Ja, precis.
Under en period, men du har liksom aldrig varit över på östra sidan och spelat. Det har aldrig varit ett alternativ eller?
Nej. Alltså jag vet, det här med OV Helsingborg, det var ju också, då hade jag ju lagt av. Då var det en gammal polare till mig som jag nämnt innan, Olof Ask, som satt i sportgruppen där i OV Helsingborg, och de spelar ju i Allsvenskan, hade lite målvaktsbekymmer, och han konsulterade mig liksom, ringde och sa, kan du inte komma hit och hjälpa till i sluttampen av säsongen? Alltså, jag var tveksam liksom, nej, jag kände att jag är klar liksom. Men han lyckades övertala mig och jag gjorde lite som en tjänst åt honom. Eller det hjälpte ju att vi var goda vänner. Men också jäkligt roligt att vara med och ta upp ett lag från Allsvenskan då, upp i handbollsligan. Så det var en kort period. Jag spelade inte så mycket. Jag var med som ett stöd åt den andra målvakten. Men häftigt såklart att de lyckades avancera upp, och kul att vara en del av det.
Vem var målvakt där då?
Mikael Andersson heter som står fortfarande nu. Står jag. De hade väl inte någon riktig backup kände de, och de ville väl få in en trygghet. Jag vet inte om det var så att han kanske hade svajat lite och behövde någon att byta med, men så fort jag kom och satte mig på bänken så gjorde han ju sina bästa matcher någonsin liksom, så det bidrar väl till en viss trygghet, men det blev i princip ingen speltid för mig. Jag var inne och spelade i 5-10 minuter någon match. Men han var ju hur grym som helst under den tiden jag var där. Så, ja.
Ja, men det var kanske det han behövde då?
Ja, det var kanske det.
Det kollegiala?
Ja, men det är väl det. Ibland är det bara sådana små saker att man känner att man har någon som har ens rygg liksom, och kan avlasta en vid behov.
För du skriver ett ganska personligt och ganska eller väldigt varmt brev får man ju säga när du väljer att sluta då 2018.
Det är inte lätt att sluta med någonting som man har hållit på med så länge. Det är som att avsluta en relation nästan, känns det som. Så det är klart att när man väl tar ett beslut för sig själv så är det ju ganska många känslor som bubblar upp. Och för mig har det alltid varit skönt att sätta liksom penna mot papper och kunna skriva av mig. Sen så välar jag ju lite så om jag ska dela det med resten. Men jag kände att det här är så jag känner här och nu. Och ganska skönt att skriva av sig och då dela med sig.
Du har ju gjort ett avslut, gjort en comeback.
Ja.
Det finns inte fler comebacker på väg.
Jag vågar inte säga någonting. Jag vågar inte säga. Det nu, jag har ju som sagt känt mig klar just med det här, det sportsliga. Det jag kan sakna, det är den här känslan av samhörighet. Känslan av att ha liksom en mening och någonting, en gemenskap och blicka fram emot alltså målsättningar och sådana saker. Det kan jag sakna. Jag känner att jag saknar det ännu mer nu när vi har den här pågående pandemin och sådana saker. Jag avundas nästan killarna som får liksom träffas dagligen och träna och snacka skit i omklädningsrummet och att det här matchspelet pågår. Även om det nu är inför tomma läktare så kan jag ändå avundas dem för att de fortfarande får hänga med varandra liksom och ha den här grejen ihop. Så det kan jag verkligen saknas.
Man ska aldrig säga aldrig.
Man ska aldrig säga aldrig. Jag vågar inte säga någonting, så har jag inget sagt.
Fantastiskt kul att ha dig här, Oskar. Jätteroligt att höra om dina målvaktstankar. Ja. Stort tack.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.